och då är det klart för förhör, så att nu annonserar jag på i vår dataanläggning, kan man kalla det, att det är vittnesförhör påkallat av kärandena med för detta kriminalinspektören Per-Åke Larsson, och det innebär att det är något av ombuden på den sidan som inleder frågandet, och det blir Kajsa Blomgren, verkar det som. Varsågod, säger jag till henne då.
Tack. Hör du mig, Per-Åke?
Mycket väl.
Vad bra. Jag vill börja med att fråga dig om du fick handlingarna ordentligt som vi skickade till dig förra veckan.
Ja, jag kan säga så här att det är olyckligt nog så fick jag dem sent på söndag kväll, eller på lördag kväll. Och min hustru fyllde 50 år och hennes föräldrar var här nere. Och jag hade, tyckte jag kände att jag hade ett visst behov att vara social den kvällen. Så jag har fått handlingarna helt korrekt. De kom väldigt, väldigt sent och jag har ögnat igenom. Det är svaret på min fråga.
Men du kände igen det mesta. Du var ju väl bekant med det här tidigare, så att säga.
Ja, jag måste tänka på det här att det måste gå någon sekund innan jag svarar. Jag är ju ganska så insatt, men jag vill redan nu påpeka att idag är jag alltså 73 år gammal och minne därefter. Och det är ju över 25 år sedan, så att jag hoppas att alla har förståelse för att jag kan inte gå in i detaljer hur som helst. Det kan jag inte, för jag talar ju ändå under ed.
Ja, nej, det är ju bara att du säger att du inte minns då.
Jag förstår.
Ja. Vill du börja med att berätta hur du kom in i det här ärendet som polis?
Ja, jag vet inte, så att det inte ska bli för långt, va? Jag hade, kan jag väl säga, kommit från utlandstjänstgöring. Jag jobbar inom FN, va? Och när jag kommer hem, då hade alltså, om man säger, det här mordet på Katrin, det hade skett. Och det visste jag i stort sett ingenting om från början, när jag kommer hem. Men jag hamnade, ska jag väl säga, tillbaka, så jag hamnade då på vad vi kallade för sedlighetsrotel. Det vill säga på, som förhörsledare då, på, vad heter det, incest- och våldtäktssidan. Och för att nu komma närmare ert ärende här, så kan jag väl säga att jag sitter då en dag, kommer till jobbet en dag vid 8-tiden och då ringer telefon. Och då hör jag en stämma som säger, ja hej, tjenare, det är Anders Helin. Ja hejsan, han var då chefsåklagare på, om det var tredje kammaren. En åklagare som jag kände mycket väl, för han var ju före detta narkotikaåklagare. Och vi hade haft många, många ärenden ihop. Han säger kort till mig, Berit Sell Larsson, ska du, jag vill att du kommer upp till mig, säger han. Ja. Har du bokat någon tid, säger jag, vad är det? Nej, kan du komma med en gång, säger han. Jag upplevde väl om man ska vara en obehagskänsla, men jag tänkte jag springer upp. Vad jag har gjort för fel? Jag kommer upp till honom och jag blir än mer rädd när jag då kommer in i hans rum. Där sitter då Torsten Wolf, som då var biträdande chefsåklagare på den här kammaren. Också en gammal erfaren. Det slås på en rörlampa och så säger Anders till mig, säger, hör du, säger han, det är så här att vi har fått klagomål eller påpekningar ifrån två advokater här. Det är en stycke på Katrin da Kol. Vad hade jag hört lite talas om det här?
Nu hör vi dig lite dåligt, ja. Igen.
Ja. Jag försöker att hålla... Talar jag för fort kanske, eller?
Nej, det var nog mest att luren, hallå, försvann.
Det blir lite svajigt ett, ja, tag, men...
Ja, ni får säga till, för att jag vet ju inte när. Nej. Jag försöker hålla den nära mun som möjligt.
Bra.
Jag har varit ju väldigt, väldigt konfundersam. Och tänkte, jag säger ju direkt till Anders, jag har ju inte jobbat med våldsbrott tidigare. Jag var ju 16 år på narkotika och där satt som förhörsledare. Jag kan väl säga att jag hade inte ens utrett ett vanligt misshandelsfall. Jag säger till Anders, varför tar du mig? Varför ringer du mig? Och Torsten Wolf sitter också där och tittar. Ja, säger han, det har sin förklaring, säger han. Men jag vill att du tar ansvar och tar till det här. För att vi har fått ifrån advokaterna att endera ska ärendet skrivas av eller så ska det utredas. Och jag har beslutat, säger Anders till mig, att det här ska utredas och det här vill jag att du tar ansvar för. Jag ska ordna, sa han, så du får hjälp med några inspektörer. Jag sa direkt till, det här kan jag inte svara på, utan du måste gå via chefen på kriminalavdelningen och vidare till min rotelchef. Jo, men det ordnar jag, det ska inte du ha bekymmer. Jag vill veta om du ställer upp på det här eller ej. Alltså, jag vet, vad ska jag säga, du får ge mig ett dygn. Jag måste det första tänka igenom det här och framförallt vill jag av vissa skäl prata med min fru. Ja, men då hör jag av mig imorgon. Och dagen efter då så, jag hade ju suttit nästan halva natten och pratat med min hustru om det, för jag visste ju inte att det skulle få de här följderna, det här ändet som får. Men jag visste ju att det var ett stort, mycket tungt och framförallt ett väldigt intressant ärende för massmedia. Så jag var ju mycket medveten om vad jag går med in i. Gör en lång historia kort, så ringer jag upp Anders och så säger jag att jag tar det här, säger jag. Men du får ställa upp med folk. Bra, säger han. Men jag har ett krav och det vill jag återkomma till dig om, utan först ska vi klara ut det här, va. Och det tog väl inte, vad ska jag säga, en timme kanske något. Då blev jag plötsligt inkallad till min chef, kommissarie, som var då chef på Seriesroten. Han kallade in mig, så sa han, Larsson, säger han till mig, du över till Anders Elin och första roten. Du ska ha det här. Jaha, jag vet det, så jag. Då var han lite så där ledsen, men det ska jag inte gå in på varför. Och på den måten är det som du säger. Så är det ett långt utlägg. Det finns mycket att säga i det här, ska jag väl säga. Men jag förstår att vi måste ju liksom få.
Ja, vi kan ju gå vidare lite.
Då kommer jag in i det här. Förlåt?
Ja, vi kan ju gå vidare så får vi se om vi behöver återkomma till det där.
Ska vi möjligen höra när det här hände?
Mm. Ja, vilket år var detta?
Ja, nu är vi ute här på, det måste ha varit, ja, vad är det, 67, 68. Men om man säger så här, det är ju väldigt lätt att titta i handlingarna när jag börjar och jobbar i det här. Det kan inte vara så att ta fram de uppgifterna, och de är ju helt korrekta, va.
Ja.
Men i minnet mitt har jag inte det, tyvärr, va.
Nej. När du då satte igång med detta, gick du då igenom allt material som fanns i ärendet?
Ja, svaret är enkelt. Givetvis gjorde jag det. Och det var ju bland annat ett av kraven jag ställde på Anders. Att för det första säger jag till er att jag måste ju då få tillgång till alla handlingar. Ja, självklart, säger han till mig. Och för det andra så jag så måste jag ju höra, för jag har ingen större intresse att sitta nere på första roten. Jag visste inte då hur följden skulle bli, men jag hade mina onda aningar, ska väl vara ärlig att säga.
Varför då?
Undrar ni vad? Ja, jag skulle ju säga det. Varför då? Det kan jag förstå. Ja, det är så här att jag talar från hjärtat nu, va. Poliser är poliser, och att första roten är ju handläggarna av ett sånt här brott. Det ska inte ligga hos någon annan. Nu hör det till historien att statsministern hade ju blivit mördad, det är väl allmänt känt. Jag ska väl vara kritisk och säga att ledningen får panik och allt vad poliser är ska hålla på med Palmemordet. Vilket gjorde att det var anledningen till att man la ner det här gentemot Tetermo och så att det hade legat för träta nästan ett år tror jag, om jag inte minns fel. Va? Jag visste, dummare var jag inte, utan att det här kommer att bli ett citat, herrans liv, korridorerna. Det är jag som då sitter för detta narkotikautredare numera på våldtäktssidan ska ta över det här brottet. Det finns ju inte en krimmar utan de river sig i huvudet. Vad har hänt va? Och jag fick rätt. Tyvärr får jag säga. Och så är det. Och jag tror att vidare i förhören med mig här nu tror jag vi återkommer kanske till det här. Ja. För att vara formell så ska jag väl tillägga att jag var inte på något sätt rädd eller bangen för det här. För det vet på att ta för mig det har jag. Jag beställde upp ett helt stort kassaskåp med två stycken nycklar. En nyckel tog jag själv. Och en nyckel gav jag till min chef då, han som var roterchef alltså på TV-roten. Jag sa till honom, ingen går in i det skåpet mellan du och jag, sa jag. Jag anade onda råden. Okay. Så är det va. Och, ja. Sen sprang jag i stort sett 2-3 gånger om dagen ner till första roten. För det var väldigt svårt att få ut allt. Och tyvärr måste jag säga att idag är jag medveten om att jag fick inte ut allt. Men jag har fått lida för lite grann.
Vad var det som du inte fick ut? Vad var det du inte fick ut?
Ja, det är en del PM och grejer. Nu, jag kommer inte ihåg exakt i detalj idag. Men jag kan väl säga att jag fick ju höra sen, för det pratades ju mycket i korridorerna runt om det. Så fick jag efter en lång, lång tid. För det första ska jag säga att jag fick gå ner och på nåder böna och be om de här handlingarna. Och har du inte fått dem? Sånt? Nej, jag har inte fått dem. Ja, men det och det. Och så tog jag upp det och läste igenom och konstaterade att det fattas ju här. Jag vet inte hur många gånger jag sprang upp och ner. Va? Men då fick jag kan ta ett exempel. Det finns en promemoria. Jag vet inte ens om jag fortfarande idag har sett den eller nej. Det kan jag inte svara. Det är två spanare ifrån Solna. Besöker en lägenhet uppe på Östermalm. Och gör, alltså detta är i det här ärendet. Och detta måste ha varit, vad jag förstod, i ett tidigt skede. Och det märkliga med det här, det är att den här personen de var upp och prata med i den här lägenheten har enligt uppgifter då som så småningom har kommit fram, han var en av de sista, sägs det, som såg Katrin i livet. Och det hade hänt någonstans uppe vid NK i Stockholm, Arkinasgatan eller vad det var. Och det intressanta i det här, det är ju att i den här lägenheten, eller i det här rummet han bodde, den här mannen, där hade han, det hängde en massa vapen, det hängde pistoler, det hängde någon form av svärd eller någonting. Och jag har då, säkert många med mig i det här ärendet, ställt med frågan, att, och det här skrivs bara ett litet PM om, va? Jag utgår ifrån att alla förstår vad jag menar med PM. Det är en enkel liten handling bara. Det är väl typiskt sett från spaningssidan. Men här tycker jag alltså, om det är på det här viset, då förstår jag inte varför inte denna man hämtades dagen efter för ett ingående förhör. Delvis tycker jag att med en man med så mycket vapen hängandes här och där, vi talar om ett mord. Och att det var uppenbart klart visat att han var en av bland de absolut sista som hade träffat Katrin.
Det
har jag aldrig, allt det här jag berättar för dig nu, det har jag aldrig sett en siffra om. Jag har inte sett ett blad om det.
Ska jag tolka det som att det kan vara arkitekten Ankers du pratar om?
Ja, det. Jag hörde sen att han hittades död ute på Essingen i ett badkar.
När det gäller då den här utredningen som du satte igång, tittade Anders Helin själv i direkt i materialet eller föredrog du det för honom under utredningens gång?
Jag kan väl säga att jag hade och har alltid haft en god relation till praktiskt taget alla åklagare under alla de år jag satt på narkotika. Det var väl ingen åklagare utan man hade. Och jag har aldrig haft problem eller överhuvudtaget kommit i konflikt med någon av några åklagare. Jag respekterar dem och de mig. Och Anders Helin och jag kände varandra väldigt väl. Jag hade önskemål om vissa saker ibland och han sa det fixar du, det är inga problem. Att svaret på din fråga är att jag höll Anders Helin väldigt, väldigt noga informerad om allt jag gjorde. Var det någon överhuvudtaget någon tanke på att vidta någon form av åtgärd, exempelvis husrannsakan eller något? Då nöjde jag mig inte med telefon. Jag gick upp till Anders och sa för att prata med dig och förklarade jag så är det. Vi skulle vilja göra en husrannsakan. Men relationen mellan Anders Helin och mig, den var mycket, mycket god.
Så svaret...
Jag skrev PM på PM och överlämnade till honom. Och han, jag tycker att han var väl insatt i det här.
Okej. Okay. Du förhörde ju Kristina Algen vid ett par tillfällen. Stämmer det?
Ja.
Ja. Sen de förhören där du inte själv hade varit med, tog du del av de förhören? Med just Kristina?
Ja, självklart. Förlåt mig. Ja.
Jag tänkte läsa lite ur ett förhör här. Vi ska se, det är från den 7 augusti 1986.
Ja.
Och det är bara lösryckt här då ur förhöret, för det är väldigt långt. Där Kristina då...
Jag håller det här för...
Men du har ju tagit del av det, tydligen. Där hon säger så här om Karin då, att de har varit ute på, möjligen på Kallholmen eller någonstans utanför stan i naturen. Och hon säger att pappa och tomt la henne, eller la Katrin, jag kommer inte ihåg vad hon sa, på grillen. Hur reagerade du när du läste det?
Ja, känslor är ju varierande och jag kan ju inte sitta nu exakt i detalj och tala om hur jag reagerade. Men det är klart, man ställer sig ju väldigt, väldigt frågande. Rent logiskt kan jag väl säga att det är ju... På något sätt så borde jag, och jag är nästan övertygad om att vad jag säger nu rätt, har fått liksom mera, om man säger, kött på benen på att vi ligger rätt i utredningen hittills, va? För att, ett sånt uttalande, sen kan man då ifrågasätta flickebarn i och för sig, och det får man väl reservera sig lite för. Men jag kan inte till 100% under ed säga exakt vad jag fick för uppfattning eller vad jag agerade eller vad jag gjorde. Men jag är helt övertygad om att det rullade in i mitt huvud att vi ligger rätt hit och vi går vidare. Jag vet inte om du förstår mitt svar.
Jo då, det gör jag. Sen, jag hoppar lite här. Du får be om du behöver inte svara snabbt. Du får naturligtvis tänka efter och så. De här fotohandlarparet, Arne och Anita Schröder. Kommer du ihåg dem överlag, så att säga?
Ja, det gjorde jag. Av flera skäl. Men jag ska inte gå in på det om inte du frågar. Men både hon och han kom jag mycket, mycket väl ihåg. Och det är mitt svar.
Var du själv närvarande vid någon eller några av de här konfrontationerna som gjordes med de två?
Ja, det du kommer in på nu är en intressant fråga, ska jag väl säga. Därför att när massmedia inte hittar något att kasta skit på kriminalpolisen, då tar de upp de här konfrontationerna. Det tycks vara hur många uppfattningar som helst av när det gäller journalister. Jag hade en ganska stor erfarenhet av att göra en konfrontation. Och när jag gör en konfrontation, och så skedde till 100%,
min
det tror jag både Thomas och Peter är mycket, mycket medvetna om.
Min fråga var om du var med vid någon av dem.
Om jag var med?
Ja.
Ja, oja. Jag var med definitivt, kan jag säga, med ja, både Ted Herm och vad heter det, Thomas Algén.
Okej. Visste du vid det tillfällena när du var med vem som var misstänkt?
Om jag visste vem som var misstänkt?
Ja, när du var med där.
Jo, men självklart. Jag skulle tippa och... Det var väl jag som drev det i egenskap att jag så att säga var chef för det här lilla gänget. Så att det är fullt klart. Och båda två, deras advokater, alltså både respektive advokat var ju också närvarande.
Var Helin med vid någon av de här?
Nu ställer du mig mot väggen.
Ja, minns du inte så minns du inte.
Jag har svårt att tänka mig att han inte skulle vara med. Men jag kan inte svara om han var med båda. Han kan ha varit med kanske med, men jag kan inte svara på om han var med på båda.
Var han medveten om vem man misstänkte?
Ja, han var ju förundersökningsledare, så det borde vara märkligt om han inte skulle veta vem som var misstänkt.
Man hittade ju hemma hos en annan man när Katrin precis hade hittat, så hittade man ju hennes telefonbok. Känns det bekant?
Helt nytt för mig.
Nej, okej, då släpper vi det. Vi vet ju nu så att säga att det fanns 5 stycken förhör som man hittade långt senare. Det känner du till?
Nej.
Med Bo Möller och Tor Åberg och Ragge Lindgren och Selassie Saba och Ankers.
De är helt okända för mig.
Okej,
okay, nu.
Så de låg inte då i... Vart låg de då? Eller om du
får... Låg inte mig. Du säger ju själv att det tog lång tid efteråt. Det vet inte. För jag hade ju inte... fick överhuvudtaget inte komma in i närhet av första rotels... skåp. Utan där stod man och skyllde skåp och gav mig ena papper, och så fick jag gå upp och sätta mig och leta, och sen sprang jag ner. Jag har inte en aning om nu vad du pratar om.
Så de låg inte i slasken då, eller hur ska man tolka det?
Nej, för då borde jag ha åtminstone komma ihåg det.
Ska jag tolka det då, för att ett av de här förhören hittade man då precis innan rättegången, och det var det här förhöret med Ankers, just arkitekten. Var det inte du som hittade det då? Vem var det som hittade det? Kommer du ihåg det? Var det Helin?
Ja, är det första rättegången du talar om nu?
Ja.
Då var jag i Australien.
Så det var inte du som hittade det?
Nej, jag åkte till Australien, jag tror det var början av december.
Okej, så det var inte du som hittade det där, ett av de förhören alltså?
Svar nej.
Okej. Är det riktigt att det här materialet var sorterat så att ganska många kvinnliga vittnen hamnade i en mapp märkt prostituerade?
Ja. Jag kan bara tala för mig själv. Och jag tror att jag kan prata för de flesta av vad jag menar förhörsledare. Man kan ju inte slänga handlingar hur som helst hit och dit, utan en handling ska ju gås igenom noggrant huruvida det framgår i den här handlingen till fördel för den misstänkte givetvis, och till, eller om det styrker misstanken så att man vet att man rullar rätt väg vidare. Eller så att man inte gör den värderingen. Ja, det beslutet skulle jag i alla fall ha pratat om med förundersökningsledare. Att det här ser jag ingen anledning till att det ska vara med. Vad säger du?
För det var det jag tänkte...
Så arbetade jag.
Ja, för det var det jag tänkte komma till som följdfråga. Är det vanligt att man sorterar vittnesuppgifter efter yrke? Och inte enligt efternamn eller bokstavsordning eller någonting?
Ja, jag var ju 26 år på krim. Jag har väl aldrig sorterat en handling efter yrke. För mig låter det ungefär som en rolig notis i en skojig tidning. Mm.
Vem, som, om jag förstod det rätt, så var Anders Helin förundersökningsledare och du var spaningsledare, eller var hur? Ja. Vem var ansvarig för tidsschemat för det här förmodade mordet? Hur det skulle ha gått till? Och när och så?
Ja. Ja, så här gick det till. Det minns jag än idag, jag har pratat med min hustru om det bland annat. Det är så här att när jag blir tillfrågad av Anders, jag kommer inte ihåg, men jag skulle tippa att det var någon juni, juli någonting. Då säger de till Anders så här att okej, jag tar det här. Jag glömde att berätta det tidigare för dig. Jag tar det här. Men nu ska du veta att min fru och jag kommer att åka till Australien. Om det nu var 10-11 december. Och vi kommer alltså att vara borta i 6-8 veckor. Vi ska resa runt. Och en sak gör jag klart för dig, Anders. Att jag skjuter inte på den här resan av flera skäl. Så att det datum, jag kommer inte ihåg nu, men...
Jag tror du har missförstått min fråga. Jag frågar om tidsschemat för gärningen. Alltså inte för tidsschemat för utredningen, utan tidsschemat för den här gärningen, det förmodade mordet på Katrin.
Och det måste nog förtydliga att det låter konstigt med ansvaret för tidpunkten. Måste förklaras vad som menas närmare med frågan.
Ja, alltså gjordes det något tidsschema för den här gärningen, mordet på Katrin, i utredningen?
Nej.
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 Då räcker det så. Vad var din uppfattning om Thomas och Teds alibin den här dagen den 11 juni, annandag pingsten? Som vi har diskuterats ganska mycket på senare tid.
Ja, det här, den där tiden och den där händelsen, den har ju ältats mycket både här och där. Jag kan väl säga att jag vill inte spekulera i mina tankar, för jag tror inte det gagnar ett svenskt rättssystem på något sätt. Och att jag vill inte gå in, och definitivt inte när jag sitter under er. Men jag kan svara kort och enkelt att jag har inte en aning om att svara vad jag ska svara på din fråga.
Nej. Johan Reis, det kommer du ihåg vem det var?
Mycket väl.
Ja. Han skrev ju i sitt obduktionsutlåtande att det kunde eventuellt, och även i brev till polisen, att det kunde eventuellt vara en styckmästare eller någonting. Hur gick ni vidare med den uppgiften?
Ja, det låg ju, om inte jag minns helt fel, en hel del handlingar kring den första roten hade utredning, det vill säga före Palmemordet. Och jag är inte 100% säker, men jag är ganska säker på att det var ju kommissarie Yngve, vad heter han nu i efternamn, på tekniska roten, ansett som en duktig kille kring det här med mordvapen och så vidare. Och han höll i den biten när det gällde hur man skulle göra, vilka man skulle höra i ärendet och så vidare. Så det var liksom lite vid sidan om, va. Så jag kan inte till 100% ge det annat svar än det här.
Nej. Kan det varit Vincent Lange du tänkte på?
Just det.
Ja.
Helt korrekt. Vincent Lange. Kommissarie Vincent Lange. Han hade det väl. Det är riktigt. Mm.
När det gäller Jovan Rice, framförde han någon tanke om vem han misstänkte, eller hade han några funderingar kring gärningsmannen som han framförde till dig?
Bland det första jag gjorde när jag tog över ansvar för det här ärendet, så åkte jag ut. Jag ringde och fick en tid och åkte ut till Jovan Rice. Jag hade aldrig i mitt liv, jag visste inte vem Karn var. Alltså, för att jag hade aldrig sysslat med sådana här brott som har framgått tidigare i förhöret här. Däremot så hade jag ju hört mycket talats om Jovan Rice i flera avseenden. Och jag var inte dum, men jag förstod ju att det här är ju en människa som jag måste ha en kontakt med, en relation med. Så att jag förstod ju att det här kommer ju under den utredningen jag har, att det kommer fram frågor som jag inte är kompetent att tackla. Utan detta måste handläggas av en procent, och det är ju då Jovan Rice. Jag åkte faktiskt ut till honom, ringde och fick en tid. Och vi satt och pratade om väder och vind och så vidare. Och han tyckte det var väldigt roligt att träffa mig. Och han önskade lycka till med utredningen och försöka att vi fick ett vettigt svar. Det är mitt svar på frågan.
Okej. Hur vanligt är det att någon mördas av någon som de inte känner? Har du en uppfattning om det?
Jag skulle nästan säga att du har någon mer uppfattning om det än jag. Jag har inte en aning om statistik eller siffror på sånt. Det går inte att spara. Som du har hört hela förut här, jag var ju ingen mordutredare. Va?
Hur vanligt är det att två personer tillsammans styckar ett lik?
Ja, mig veteligen, och jag har ju varit med några år. Jag har aldrig hört talas om detta. Jag vet att vi tittade, och jag undrar inte det var Anders Helin som tipsade mig om det. Vi tittade på en fransk utredning. Det är någon japan eller något hade gjort styckning, och jag ögnade igenom det, men jag tyckte inte att det gav mig någonting. Det är ju inte så vanligt, och det ska vi vara tacksamma för.
Ja. Jag undrar lite, det här vet jag att du kommer ihåg lite om, för det har du berättat för mig. Hur kom ni på att ni skulle leta hos den här Gösta Erne, bekanta till Thomas, efter fotografier från en USA-resa? Hur kom ni på att ni skulle göra det? Var kom uppgiften ifrån?
Jag vet inte. Ska jag göra ett 100% korrekt svar under el, så är svaret enkelt. Och det är att jag vet inte. Men jag vet däremot, det kommer jag ihåg, att de här killarna som jag jobbar ihop med, och jag, vi satt ju varje morgon, så träffades vi och gick igenom och vi delade upp hur vi skulle jobba och så vidare. Vem av dem och hur det här kom till, det vet jag inte, men vi fick upp det här lite granna med satanismen och såna här märkliga konstigheter, och jag tror vi förstår vad jag menar. Och vi tyckte då att vi kan ju inte utesluta det här. Vi bör alltså ha det här i åtanke, att det kan föreligga någonting åt det här hållet. Och när vi gör då en husrannsakan, så får vi se att Thomas Algen hade, vågar jag inte säga hur många, men det är i och för sig ointressant, han hade, vad ska jag säga, fotopärmar där vi, jag tror det var något ställe i USA som han och då den här mannen, jag kommer inte ihåg när jag nämnde honom, hade varit. Och det vet jag, vi pratade om, kan det vara någonting som det här hållet? Och vi gjorde väl vissa försök och vissa, men jag tror inte jag delgiver varken Thomas eller Tetern det här jag ska inte säga misstanke, men tanken. Men en sak är helt klar, och det här han ut, vi fick fullt klart på för oss, det kommer jag ihåg, att det var ingenting alls åt det här hållet, va.
Vad var det på bilderna då?
Ja, jag har mitt minne, men jag kan säga att det var inga, det var bilder som jag hade kunnat ta vanliga på, säkert var det nog, jag undrar om inte jag tog upp det här med Thomas, han berättade, det var någon bekant, eller det var någonting, det var inte alls någonting som pekade överhuvudtaget, jag vet inte, det var någon järskård, ja. Någon häst eller någonting på ett och så vidare, så det var ingenting, ingenting.
Nej. Sen så kanske du känner till att delar av den här, dels förhören då med Kristina Algen och även delar av den här barnpsykologutredningen som Frank Lindblad och Margareta Eriksson gjorde, den köptes ju av Expressen och läckte ut och hamnade i tidningen. Vilka hade tillgång till exempel den här barnpsykologutredningen som Frank Lindblad hade gjort?
Ja, det kan jag inte svara på, hur du. Jag kan säga att vi hade den inte. För hade vi haft den, då hade den varit inlåst. Och med endast att jag kan gå in, som jag förklarat tidigare. Jag har inte en aning om svaret på din fråga.
Men du hade låst in den i det här skåpet du pratade om, eller?
Ja.
Var det jag?
Hade jag haft den handlingen? Hade jag haft den handlingen? Jag vet inte, men i så fall har den legat inlåst hos mig. Och jag har mycket, mycket svårt att tänka mig att det därifrån den har kom ut.
Då har jag inga fler frågor, tack.
Ja, då ska vi höra om statens representant har frågor. Varsågod, Ingvar Gunnarsson.
Nej, jag tycker det var ett väldigt... en bra redogörelse för den minnesbild som du har. Jag får tacka så mycket för att du ställer upp.
Ja, då är det slut på frågan. Rätten har inga frågor och vi får inte fråga så särskilt mycket i den här typen av mål.